och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså en julkalender. Vilket innebär att det blir 24 avsnitt mellan den 1 december och fram till julafton.
Och varannan dag så kommer du, Sofia, berätta ett fall för mig.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta.
Och vi är riktiga true crime-nördar. Och därför kommer vi göra riktiga djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla slags brott egentligen. Mord, massmord, seriemördare. Men även fall som liksom inte har några mord i sig överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall, då kommer vi komma med en varning i början på avsnitten. Men tänk på att det handlar ju om brott, så att alla avsnitt är ju hemska på något sätt. Och vi har också valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska från början. För det är för att man förlorar lite av innebörden om man översätter. Men vi kommer också berätta om vad citaten handlar om man känner sig lite osäker på engelska.
Ja, och det var det. Nu tycker jag nästan att vi kör igång, för jag är jättespänd. För det är ju du, Jenny, som ska berätta för mig om ett fall idag.
Ja, det är det.
Ingen aning.
Och jag vet inte om du kommer bli klokare när förra vi har döpt det till.
Jaha.
Det heter Stockholm i mitt hjärta. Och det säger dig förmodligen ingenting.
Alltså det säger mig ju ganska mycket, men jag kan inte, det är ingenting som är liksom associerat till något brott.
Ett av orden kommer du förstå sen varför.
Ja.
Men jag kör.
Kör.
Patricia Campbell Hurst föddes i San Francisco den 20 februari 1954. Hon är barnbarn till den berömde William Randolph Hurst. Under en stor del av 1900-talet så var namnet Hurst synonymt med så här tidnings- och medieimperium. Och de är fortfarande en av USAs rikaste familjer. Så det började med att de hade tidningar och sen köpte de filmbolag. Och sen var de så rika så de började sponsra museum och hade egna så här fonder och... Och Patricia, hon kallas för Patty.
Ja.
Och hon lever fortfarande. Hennes uppväxt var jättetrygg. Hon hade en bra familj. Och hon var privilegierad. Och hon gick på de finaste skolorna. Och hon sköttes om av sin nanny. Lite mer än av sin mamma.
Såklart.
Hon hade ett jättebra förhållande till sina föräldrar. Det hade hon. Men hon kanske inte träffade dem så jättemycket.
Mm.
Men hon var lycklig. Hon var inte den bästa eleven i klassen. Men hon klarade sig bra. Och hennes föräldrar var väldigt tillåtande, för hon växte upp på 60-talet och 70-talet.
Mm.
Och de var liksom påverkade av så här det fria och glada 60-talet. Så att om hon kom hem från skolan och typ luktade lite droger av något slag, då var det liksom, ja, okej. Har du bara gjort det en gång så är det inte hela världen. Och lika som hon skolkade, så länge hon fick okej betyg så var det helt okej. Och när hon gick på så här katolsk flickskola, och när hon sa till sina föräldrar att hon ville byta, då fick hon göra det och hon fick välja vilken skola hon skulle gå på.
Mm.
När hon fyllde 16, då blev hon förälskad i sin mattelärare.
Så där, ja.
Ja, som hette Steven Weed.
Och Weed?
Han hette Weed. Mm. Och han var skolans mest eftertraktade lärare. Och han blev förälskad i henne också.
Vänta, hur gammal är hon här?
Hon är 16.
Hon är 16. Vet du hur gammal han är?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Han är inte jättegammal.
Nej.
Han är under 30.
Ja, det får vi hoppas.
Ja. Och det låter illa, men det kommer bli bra det här.
Ja, jag trodde du säga, men det kommer bli värre.
Det kommer bli värre. Jo, själva historien kommer bli värre, men däremot deras kärlekshistoria är ganska fin.
Ja, okej.
Men de fick hålla sin förälskelse och sitt förhållande hemligt. För att det var ju såklart förbjudet så att med ett förhållande mellan lärare och elev.
Cool.
Men 1973, när Patty hade fyllt 18, då flyttade hon in hos honom, för då hade hon gått ut high school.
Yeah.
Då var inte han hennes lärare längre.
Och hon är också myndig, va?
Ja. Nej, eller nej, i USA är man myndig när man är 21. Är det inte så?
Oklart. I alla stater? Jag vet inte.
Ja, då flyttade ihop. Men Pattys föräldrar var inte jätteförtjusta i det här ändå. Men det var inte så att de förbjöd henne att flytta heller. Och då kände hon att hon ville bevisa för sina föräldrar att hon liksom klarade sig bra själv.
Mm.
Så då började hon tog ett jobb.
Mm.
Men hon hade också en ganska dyr liksom, livsstil. Så hon gillade att köpa äkta mattor. Eftersom hon flyttade in till Steven. Han bodde i en ungkarslägenhet. Och det passade riktigt henne.
Men jag gillar också att det är så här, för när du säger så här dyra vanor, då tänker jag, du vet, när man tänker typ i dagens.
Ja.
Om det hade varit idag så var hon skulle alltid fixa naglarna och ögonfransarna. Nej, nej, hon gillade äkta mattor.
Ja, och inga så här handväskor eller...
Nej, det var andra slags fransar än de som sitter över ögonen liksom.
Precis. Och hon köpte också så här dyra tavlor. Hon hade bra koll på konst.
Mm-hmm. Ja.
Så därför så räckte ju inte liksom hennes lilla inkomst på hennes extra jobb. Så att hon fick ändå liksom ringa till pappa då och då och säga, kan jag få lite pengar? Men hon började plugga på universitetet.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad. Någon typ av humaniora eller språk.
Ja.
Och när hon var 19 år så gick hon på Berkeley. 1974 så var Patty 19 år gammal. Den 4 februari klockan 9.20 på förmiddagen så knackade det på dörren. Hemma hos henne och Steven.
Mm.
Steven gick fram till dörren och öppnade. Och det var en kvinna som stod utanför dörren och sa att hennes bil hade gått sönder och att hon ville låna telefonen för att ringa efter en bärgare.
Nej, nu börjar jag känna igen det här.
Gör det?
Ja.
Vill du säga vad du tror?
Jag letar i min hjärna.
Ja, men jag fortsätter då, får vi se om du...
Ja, jag tror att det är en kidnappning.
Kanske.
Kanske.
Vi får se.
Det är klart att jag inte säger något. Nej, fortsätt för all det. Men det här nu, it rings a bell.
Ja. För när Steven kläntade på dörren så kastade sig två män fram bakom ett hörn och de trängde sig in i lägenheten tillsammans med kvinnan.
Ja.
De misshandlade Steven tills han blev medvetslös. Och de tejpade ihop Pattys händer och ben och började lyfta ut henne ur lägenheten. Och samtidigt så kom en granne som hade hört det här, som också hette Steven Sunanga, in i lägenheten, inspringande.
Mm.
Han var också misshandlad tills han blev medvetslös. Patty togs ut till en bil och stoppades i bagageluckan. Och så körde de iväg.
Ja.
Oh. Men när Steven och grannen Steven hade lyckats ta sig loss så ringde de polisen. Och Patty efterlystes och jakten på kidnappare fick högsta prioritet. Både för att det var en kidnappning och för att de var en sån otroligt känd person.
Mm.
Och direkt så släpptes liksom teckningar av de här tre personerna. Kvinnan var vit och de två männen var mörkhyade.
Mm.
Och alla tre bedömde då Steven och Steven att de var i början av 20-årsåldern. Och en av männen hade mustasch. Och den andra mannen bar glasögon. Alla tre var medellånga. Så det var liksom inte något, det var inget utmärkande med hur hon såg ut.
Nej.
Men däremot, deras sätt att tränga sig på och ta kommandot, det var liksom, de beskrev det båda två, både Steven och Steven, som att det var militäriskt.
Yeah. Ja.
Och kidnappade, de har inte sagt så mycket, så att de kunde inte beskriva deras röster heller. Det de inte visste då, det var att Patty hade blivit kidnappad av SLA, The Zambionese Libertatin Army.
Vad var det?
Det var en utbrytargrupp från den radikala Venceremos Organización, som ursprungligen var en grupp där syftet var att medlemmarna skulle besöka fångar på fängelserna som inte fick några besök.
Mm.
Så det var en,
och det liksom, började där?
Liksom. Väldigt fin liksom, tanke.
Okay.
Men sen så på något sätt utvecklades det. Och de här som hade brutit sig ut därifrån, som kallades för SLA, de kallades för en urban armé. De ville kämpa för att stänga ner alla fängelser.
Mm.
Och de ville göra det olagligt och gifta sig, och de ville liksom bort med alla regler i samhället.
Bort med alla regler, men ja, ändå en lag mot giftermål.
Ja.
Okej, okay. Yep.
Got it!
Det var, ja, de hade intressanta åsikter.
Mm. Hur många säger?
Gruppens ledare hette Donald DeFreeze. Och han var en man som hade åkt in och ut ur fängelse hela livet. Men
förlåt om jag avbryter, men...
Ja?
Var kommer den här organisationen ifrån? Det lät ju inte...
Nej, de kommer från början från Mexiko.
Okej.
Okay. Men sen på något sätt spreds de in i USA. Och så vart högkvarteret liksom runt San Francisco, Los Angeles.
Ja, ja, vilket ju inte är jättelångt bort från mexikanska gränsen, va?
Precis.
Mm. Okej, okay, bra. Det var därför, för jag tänkte bara på namnet.
Ja.
Det här händer i USA.
Ja.
Men det, namnet
Venceremos.
På den här, ja.
Det,
ja.
Jo, gruppens ledare i alla fall, Donald. 1973, alltså året innan kidnappningen, då hade han rymt. Han satt inne i fängelse för att han hade rånat en prostituerad kvinna. Och Donald var också mörkhyad. Och han hade till och från studerat historia på universitetet. När han hade rymt så flyttade han in hos Willie Wolf och Russell Little, som var två gamla vänner.
Willie Wolf.
Willie Wolf.
En väldigt stark namn. Mm,
och Russell Little. Några veckor senare träffade han Patricia Soltysik. Och de fyra, alltså Donald, Willie, Russell och Patricia, de bildade den här gruppen som blev SLA. Så den var inte stor.
Nej.
Kidnappningen av Patty Hearst, det var inte gruppens första våldsbrott. Mm. Några månader innan hon kidnappades så hade de mördat en man som hette Marcus Foster. Han var en rektor som arbetade för att studenterna skulle registreras bättre och att alla studenter alltid skulle bära med sig speciella student-ID:n.
Mm.
Och eftersom de var emot alla typer av registreringar och regler så var ju han liksom ett bra offer. Och i och med att han var rektor så var det ett sätt för dem att bli lite berömda.
Ja, okej. Okay. Jag har lite svårt att köpa det dock. Det,
ja, lite. Men de...
Ett litet, ganska svagt motiv måste jag ändå säga.
Ja, men det är likadant när de kidnappade henne, Patty. Det var ju för att hon var liksom rik och berömd och stod för det här, du vet, gammal... anrik familj med ärvda pengar och allting som de var emot.
Ja, yeah. Det är också ett svagt motiv. Alltså.
Ja. Men då i alla fall så åkte den här Russell Little som Donald bodde hemma hos. Han åkte fast och han blev dömd till livstidsfängelse.
För det här mordet, eller?
Ja. Och syftet med kidnappningen av Patty, som sagt, var att få publicitet, men det var också att få pengar.
Mm.
För att SLA var ju bara fyra. Och nu var de egentligen bara tre. För en av dem satt i fängelse. De ville bli kända. Och de ville bli fruktade. Och de ville få fler anhängare.
Ja. Yeah.
Så de tog Patty. Och de tog henne till en lägenhet. Och där blev hon placerad i ett rum. Som var lite som en garderob. Det fanns en naken glödlampa i taket. Men det såg hon knappt. För hon hade liksom ögonbindel precis hela tiden.
Mm.
Det fanns ingen matta, ingen filt, ingen kudde. Det fanns ingenting förutom en hink som hon skulle använda som toalett i hörnet.
Mm.
Och det var olidligt varmt. Hon fick mat, men hon klarade inte av att äta för att det var så varmt. Hon mådde illa och hon tappade helt känslan för tid eftersom det inte fanns några fönster.
Ja, det är klart.
Men hon var ganska lugn ändå, för hon var ju säker på att direkt de hade kontaktat, alltså SLA hade kontaktat hennes föräldrar, så skulle ju de betala. Alltså lös direkt. Ja. Och kidnapparna sa samma sak. Hon behövde inte oroa sig. Men däremot sa de att Pattys föräldrar, de älskade pengar mer än Patty. Men för att undvika typ en skandal så skulle de betala ändå.
Mm.
Men de var väldigt tydliga med att berätta för Patty att hennes föräldrar inte älskade henne. Men Patty visste att det inte var sant. Och gruppen gjorde aldrig illa Patty fysiskt. Men långsamt började de bryta ner henne mentalt.
Mm.
Gång på gång berättade de det här med att hennes föräldrar inte hade betalat.
Mm.
De älskade henne inte. De berättade om deras kamp för att människorna skulle få bestämma över sina liv själva. Och sakta, sakta började Patty hjärntvättas.
Mm.
Och anledningen till att de inte hade betalat lösensumman, det var att de inte hade fått något krav.
Nej.
De hade inte kontaktat familjen än.
Men de ville ju ha pengar.
Ja, men de väntade några dagar. Efter 3 dagar så kontaktade de familjen Hearst och berättade att det skulle komma brev och det skulle komma inspelade band. Och det viktiga med dem var att de spreds i nationell media. Och där satt ju familjen Hearst på, de hade ju både tv-kanaler och tidningar. Den 7 februari 1974, då kom ett inslag i landets alla nyhetssändningar där Pattys pappa Randolph läste upp ett brev från SLA. SLA berättade vilka de var och att de var den nya USAs armé. Och de hade häktat Patty Hearst. De hade kidnappat henne, de hade häktat henne.
Okay.
Och höll henne fången tills att familjen Hearst och det amerikanska samhället till mötes gick deras krav. Och de sa också att om deras krav inte uppfylldes, då skulle de förgifta så många de kunde med cyanid.
Yeah.
Och den första de skulle förgifta var Patty.
Mm.
Och brevet avslutades med: död åt fascisterna.
Ja. Yeah.
Nästa brev kom den 12 februari. Och det var 8 dagar efter Pattys kidnappning. Och det hade ju fortfarande inte kommit något ordentligt krav.
Mm.
Och då gick Randolph ut i tv och berättade mer om SLA. Och han berättade hur han planerade att störta det traditionella samhället. Han läste alltså i princip upp ett brev från dem.
Mm.
Sen krävde de att familjen Hearst skulle betala miljontals med dollar till de människor i världen som levde i svält. Familjen Hearst skulle se till att svälten i världen utrotades.
Mm-hmm.
Det var deras krav.
Okay. Mom and Dad, I am okay. A militant organization is holding me as a prisoner. They have weapons. They are completely mad. They tell me that they are willing to die for their cause. And they will kill me if you don't do what they demand. Please, do what they ask for.
Mamma och pappa, jag är okej. Jag är fånge hos en militant organisation. De har vapen. De är helt galna. De är ärliga mot mig och berättar att de är villiga att dö för sin sak. Och de dödar mig om ni inte gör det som de kräver. Snälla, gör som de säger. Senare den kvällen så dök Randolph upp i tv igen. Nu talade han direkt till Patty. Han berättade hur mycket de saknade henne och älskade henne och att de hade gjort allt för att möta kidnapparnas krav, men att de var för abstrakta och för storvulna, eller vad man ska säga. Det är svårt att lindra hela världens svält.
Ja.
Även
ja.
Om familjen var jätterika. Så, ja. De hade helt enkelt inte resurser, även om de skulle vilja. Och det ville de förstås. Men han sa att han skulle ägna de kommande timmarna åt att istället sätta ihop ett eget förslag på lösensumma.
Mm.
Eftersom SLA faktiskt inte hade kommit med någonting särskilt konkret. Och även om FBI hade haft en avdelning som specialiserades på kidnappningar i mer än 20 år, så var de överväldigade av de här kraven som ställdes nu. De var inte vana vid just de här abstrakta kraven. Och dessutom var ju de helt omöjliga att möta. De hade heller inte hört talas om SLA, så de visste liksom inte vad de kämpade emot. De visste inte hur stora de var. De fick intrycket av att de var en stor organisation.
Ja, det är klart.
Det kändes så när de pratade och... Och det verkar också väldigt välplanerat, välorganiserat.
Just det. De visste vad de gjorde liksom.
Ja.
Och militäriskt. Finns det en förklaring till det?
Nej, egentligen inte.
Nej. Inte de hade liksom inte militär bakgrund?
Nej, det hade de inte. Däremot var ju alla liksom ganska grova brottslingar.
Ja.
Men
jag tänker militäriskt är ju också kanske en beskrivning på... Att de verkar väldigt övertygade, eller förstår du, att de är väldigt målinriktade.
Ja.
Och det kan man ju vara om man är väldigt övertygad om en livsåskådning.
Precis, och det var de ju verkligen. Ja. De trodde
så det kan
verkligen
ju vara
på
det.
Ja, absolut. Och det kan ju vara så, jag vet faktiskt inte om jag hade militär bakgrund. Men jag tror inte det, för att de flesta har varit liksom brottslingar sedan de var unga. Men i alla fall den riktiga amerikanska militären. De skickade ut flygplan som flög lågt över bergen och andra platser där de tänkte att Patty skulle kunna vara fången.
Mm.
Så de kollade efter så här, ja men typ baracker och hyddor och sånt. Och sen så gjorde de någonting lite annorlunda. FBI bjöd in blinda personer. För att de skulle kunna lyssna på det inspelade bandet de hade fått med Donalds röst. För att synskadade personer, de har ofta förstärkt hörsel. Och ibland har de också förstärkt doftsinne och känsel. Men då tänkte de att de skulle kunna uppfatta liksom nyanser i hans röst. Som icke-synskadade inte hörde.
Till fast exempel en dialekt. Fast det gillar jag nästan.
Ja. Det var ändå liksom smart tänkt.
Gör man så fortfarande, funderar jag på.
Jag vet inte.
Jag tänker också på det här folk som, alltså... Om man tar in döva för att läsa läpp. Och såna här saker.
Vet du, det kommer snart.
FBI.
Det kommer, ja.
Okej. Okay.
Men det här gav inte så mycket. Men det var ett försök i alla fall.
Verkligen, det måste man göra.
Ja. Men SLA kontaktade i alla fall Randolph Hearst igen, alltså Pattys pappa. Men nu var kravet lite mer liksom exakt. För att kravet var att Russell Little, alltså han som satt in i fängelse för mord, skulle få vara med i TV och berätta hur han mådde i fängelset. De ville veta att han hade det bra.
Jaha, inte att han ska bli frisläppt.
Nej.
Alltså? Nej, okej.
Okay. SLA krävde att han skulle behandlas väl, att han skulle få bra mat, en bra madrass. Ja, att han skulle få bra mat och en bra madrass.
Mm.
Och Randolph blev lättad. För det här var ju någonting han faktiskt kunde tillmötesgå. För han hade ju till och med en TV-kanal. Så han hade precis allt som behövdes. Men FBI sa nej.
Mm.
För de trodde att skulle de tillmötesgå det här, då skulle SLAs krav bara eskalera.
Yeah.
De behövde liksom ett handfast pengakrav. Det skulle de kunna betala för att få Patty tillbaka, men ingenting annat. Men nu hade det gått 10 dagar. Patty hade börjat brytas ner och hon började undra vad som pågick. Varför hade hennes föräldrar inte betalat? För hon visste ju inte riktigt exakt vilka krav som hade ställts.
Nej, hon visste inte vad som hände.
Nej.
Nej.
Och kidnapparna berättade för henne att ja, men hon var inte älskad och de brydde sig inte om att betala eller ja, sådana saker.
Jag tänker att är man ett kidnappsoffer kanske det första man tänker på inte är att lösensumman säkert är att utrota all svält.
Nej.
Utan man tänker att det är pengar.
Ja, det känns som
speciellt
ett
ja.
Väldigt ovanligt krav. Men kidnapparna sa också att de hade begärt pengar, men att det kanske var lite för mycket att hennes föräldrar inte tyckte att de var värd så mycket pengar. Så de började liksom bryta ner henne mer och mer. Och de började också berätta om SLA på ett väldigt liksom sympatiskt och positivt sätt, som hon tyckte lät ganska vettigt.
Mm.
Och efter ett tag så började Patty ifrågasätta hela sin uppväxt. Hon började ifrågasätta sin familjs kärlek. Och ibland fick hon lyssna på nyheterna och fick höra att FBI hade brutit sig in i olika hus där hon hade trott att Patty var svången. Och då blev hon så fruktansvärt ledsen, för hon tyckte det kändes som att hennes föräldrar liksom spelade ett spel med hennes liv som insats istället för bara ge pengarna.
Mm.
Som hon då trodde att de hade fått krav på.
Ja.
Och allt efter att dagarna gick så började nyhetssändningen låta annorlunda, tyckte Patty. För ibland så pratade nyhetsuppläsarna imperfekt om henne. Som att hon redan var död.
Ja, det måste ju vara fruktansvärt.
Så fruktansvärt. Och ännu värre var att när hennes mamma var med i nyheterna, då var hon klädd i svart. Som att hon liksom
hon
hade
värde i det också.
Ja. Som att hon hade sorg liksom. Och då bröt Patty ihop helt. Så den 16 februari, 12 dagar efter kidnappningen, så skickades en ny inspelning från SLA till familjen Hearst.
Mm.
Och nu var det Patty som läste. Och hennes ton var ganska hård. Hon berättar att hon var inte kidnappad i ordets vanliga bemärkelse. Hon höll som krigsfånge i kriget mellan SLA och samhället.
Mm.
Och SLA ville i själva verket göra samhället bättre. Och de behandlade henne enligt de internationella reglerna för krigsfångar.
Mm.
Hon hade det bra. Och då ska man tänka på att hon satt ju fortfarande i det här rummet. Med ögonbindel.
Och hur länge har hon varit kidnappad nu?
Nu har det gått 12 dagar.
12 dagar.
Mm.
Och det är ändå inte länge, tänker man.
Nej. Men de verkar ha varit väldigt
bra. Jag förstår ju vad som kommer hända liksom.
Ja.
Ja, i och för sig Norrmalmstorg-dramat liksom. Det var det inte i 12 dagar.
Nej. Nej, det gick ju ganska snabbt som jag förstår det.
Jättesnabbt.
Och de verkar ha varit duktiga också på att marknadsföra sig själva, eller man ska säga.
Ja, tydligen.
Bryta ner henne med negativt och samtidigt berätta positivt om sig själva.
Var det en plan de hade från början?
Jag tror det.
Ja.
För de gjorde det väldigt liksom konsekvent redan från början.
Ja.
Men på det här bandet i alla fall, där Patty pratade, som de då lät spela upp i TV, då sa hon att ingen skulle tro att SLA gjorde henne någonting illa, för det gjorde de inte. Och så la hon till i slutet: och du mamma, sluta och bete dig som att jag är död. Hoppa ur din svarta klänning. Men Randolph Hearst, han var nu så desperat, eftersom han inte fick något handfast krav av SLA, så gick han ut i media och berättade att han hade donerat $2 miljoner till en välgörenhetsorganisation som arbetar för att hjälpa de fattiga.
Mm.
Och han startade också en egen organisation för att dela ut mat och andra förnödenheter till fattiga. Och inom ett par dagar så hade den här nya organisationen fått 4000 volontärer.
Oj.
Och Randolph, han blev intervjuad väldigt många gånger, men han sa ofta då att han höll med SLA på punkten om att de fattiga faktiskt behövde hjälp. Det var ju inget kontroversiellt.
Nej, vem håller inte med om det liksom?
Nej, eller hur? Och nu skulle han göra sitt bästa för att de skulle få det bättre. Så han började organisera att mat delades ut jätteintensivt i några dagar, kanske någon vecka. Men eftersom projektet hade satts ihop på bara några dagar, då blev det lyckat på en del ställen, men på andra ställen så blev det kaos. Folk började slåss om maten och...
Mm.
Och i vissa fall så hade det uppstått skottlossning. Och
oj,
ett par som hade dött.
Nej. Mm.
Så efter den här matutdelningsdriven som de hade några dagar, för att visat på sin goda vilja.
Ja, visst.
Så kom det en ny inspelning med Patty till tidningen. Och då märktes tydligt att Patty mer och mer började sympatisera med sina kidnappare.
Mm.
Och hon sa att hon hade hört talas om den här matutdelningen. Men hon hade också hört talas om kaoset som hade uppstått på ganska många platser. Och Patty sa att hon hade hört att maten som delades ut var av dålig kvalitet. Patty var besviken på sin mamma och pappa. Och nu började tv-tittarna och radiolyssnarna bli lite tveksamma.
Mm.
Varför verkade Patty helt plötsligt stötta sina kidnappare?
Mm.
Kanske var hon själv en medlem av SLA. Och hon hade varit med och organiserat sin egen kidnappning för att hjälpa organisationen att få pengar. Tidigare så hade reportrar inte intresserat sig särskilt mycket för Pattys pojkvän Steven.
Nej.
Men nu gjorde de det. Nu var han helt plötsligt intressant.
Men du, innan du pratar om det, förlåt att jag avbryter hela tiden. Men
gör det.
När hände det här?
1974.
Och det är precis efter Norrmalmstorgsdramat.
Jajamensan. Stockholm är mitt hjärta.
Ja, precis. Så det jag tänker är att, för det var ju inte första gången Stockholmssyndromet hände.
Nej, det var det inte.
Men det var ju då det blev en snackis.
Ja.
Så jag tänker ju att om det hände efter den händelsen, vilket det ju då har gjort väldigt nyligen också.
Ja.
För jag tror att Norrmalmstorgsdramat var 1973, va?
Ja, det var det.
Och då borde de kanske så här, undra om hon... Eller förstår att de ändå har det istället för att så här, va? Är hon verkligen kidnappad?
Ja. Och det kanske kommer någonting om det.
Det kanske kommer.
Vi får se.
Förlåt, men gå över till matteläraren här nu då.
Mm. Jo, de började liksom... Journalisterna började fråga ut Steven vad han visste om Patty faktiskt var medlem i SLA. Om hon var terrorist. Om Steven också var terrorist. Så till slut fick Steven gå under jorden för att han var så ansatt.
Jag gillar ändå den frågan. Vad tror du att man får för svar på frågan? Är du terrorist?
Ja, eller hur? Jajamensan.
Jajamän. Varje dag.
Nu hade det gått, inte vet jag, kanske 16-17 dagar. Och SLA var väldigt nöjda med Patty.
Så
därför, klart. Ja, för att hon gjorde precis som de hade tänkt.
Mm.
Och i och med att de var så nöjda så släppte de ut henne från det här lilla fönsterlösa garderobsrummet.
Ja.
Och då fick hon gå fri i den här lägenheten som låg i San Francisco.
Mm.
Och sen gick tiden och efter ett tag hade det gått en månad. Och just att hon fick vara ute ur den där lilla skrubben, det gjorde att hon var liksom lättad och jättetacksam mot dem.
Mm. Mot dem.
Ja, precis. Ja. Och hon inbjöds också att lyssna på de dagliga lektioner i politik som SLA höll.
Mm.
I deras politik då.
Mm.
När SLA märkte att Patty började sympatisera med dem, då visade de henne en lista med 13 punkter över de viktigaste sakerna familjen Hearst ägde. Det var tidningar, filmbolag, stora hus.
Mm.
De förklarade för henne att anledningen till att köttet i den här matutdelningen som hade varit, att det var billig kalkon i den och inte oxfilé, det var samma anledning som att familjen Hearst hade blivit rika. För de hade blivit rika genom att vara generösa mot sig själva och snåla mot andra. Och det var en stor orsak till fattigdomen i hela världen. De hade sugit ut människorna.
Okej.
När Steven och hans vänner hade haft politiska diskussioner när han och Patty hade bott ihop, då hade Patty alltid blivit uttråkad. Hon hade aldrig varit engagerad.
Nej.
Men det var någonting med medlemmarna av SLA. Hon förstod det som de sa. Hon höll med om det också.
Mm.
Och hon kände att det mesta de sa var faktiskt helt logiskt och helt naturligt. Den 3 april, nästan 2 månader efter Pattys kidnappning, då chockades lyssnarna när ännu ett band med Pattys röst kom in till nyhetsredaktionen.
Mm.
Nu gick Patty till direkt attack mot sina föräldrar och sa att de var roten till allt ont. De var en av orsakerna till fattigdomen i hela världen. Och när de försökte göra någonting åt det, som att dela ut mat, då var de snåla och klantade till det. De kunde inte göra någonting rätt. Sen anklade då...
Och så blir jag så här, nu... Jag känner igen det här fallet, absolut. Men jag kan absolut... Jag kan inte mycket om det, så att jag sitter på helspänn hela tiden. Liksom. Så jag vet inte riktigt hur det slutar, om hon liksom kommer ur det här någon gång.
Nej.
Och det tänker man ju såklart på, när hon kommer ur det och bara, shit, hur kunde jag tänka så?
Ja.
Men jag tänker också... på hennes föräldrar.
Ja.
Alltså jag kan ju tänka mig att den här mamman då, när hon får den här kommentaren, och trots att de antagligen förr eller senare fattar att okej, okay, det är Stockholmssyndromet som härjar.
Mm.
Men ändå så här, varför hade jag den där svarta klänningen på mig?
Eller
varför gjorde jag det? Fy vad hemskt. Tänk om hon trodde att jag tror att, och du vet, så vidare och så vidare. Det är ju fruktansvärt.
De gick säkert igenom som alla detaljer de hade gjort som kunde ha blivit fel.
Och så det här också, så här, men alltså, för det är ju klart att om man nu gör någonting för hemlösa eller någonting sånt och folk som inte får mat, då kanske man prioriterar att inte köra den dyraste maten för att kunna ge mat till fler.
Eller hur, mängd framför kvalitet kanske just i fallet.
Eller kvalitet och kvalitet, man kanske inte, alltså du förstår.
Ja.
Men ja, skitsamma. Och så då får skit för det från sin kidnappade dotter.
Eller hur?
Och bara, ni är roten till allt ont.
Och dessutom så anklagade hon dem för att vara rasister.
Jaha.
Så det var ganska uppenbart.
Hur fick hon ihop det?
Nej, jag tror att det var väl säkert de som hade, i och med att de var mörkhyade.
Ja.
Och vilket i och för sig inte, de visste ju på de här vittnena Steven och Steven.
Mm.
Men annars fanns det ju ingen anledning egentligen. Och det var inte så att hon någonsin hade märkt att hon var rasister innan. Men hon var ju
och
så
det är också lite så här, det var en mörkhyad människa som... Jag tycker inte om min dotters kidnappade.
Nej.
Kidnappare, menar jag.
Ja.
Och därmed är du rasist.
Nej, inte riktigt. Men nu var det i alla fall ganska uppenbart att Patty hade bytt sida.
Mm. Det kanske till och med är en tröst. Förlåt, det låter konstigt, men att liksom när det blir tydligt, att det blir så här, okej, okay, hon har blivit hjärntvättad istället för att, alltså liksom att kunna skylla på hjärntvättarna.
Ja, precis.
När det blir tydligt kanske man liksom, okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Jag kan inte förklara det.
Jo, för att när hon väl gick över någon typ av gräns, när det varit för extremt, då blev det som jag kommer berätta nu.
Okej.
Okay. För trots att det hade märkts att Patty hade påverkats av sin fångenskap, så trodde familjen Hurst inte sina öron. För de kände på sig att det här, hon tyckte inte det hon sa.
Nej.
Så de förklarade för reporterna att det nog lätt blev så när man levde i fångenskap. Och hon fick bara höra en sida av historien ju. Hon fick bara höra från SLA.
Precis.
Så nu hade de listat ut att hon var nog hjärntvättad.
Mm.
Men Patty fortsatte livet i lägenheten. Hon saknade Steven och hon saknade sex. Men hon tyckte att den 23-årige Willie Wolf var både sexig och intressant. Så hon förförde honom.
Mm.
Och snart hade Patty flyttat in i Willies rum. Han hade haft en liknande uppväxt som henne. Han kom från en välbärgad familj och hade gått på de dyraste skolorna. Han hade gjort volontärarbete i de fattiga delarna av San Francisco. Och när han hade sett liksom fattigdom på nära håll så hade han blivit helt tagen av hur vissa människor tvingades bo och leva.
Mm.
Willie växte upp och började på Berkeley. Och när han började där så delade han rum med den här Russell Little. Alltså han som nu sitter i fängelse för mord.
Just det. Mm.
Och Russell Little sympatiserade redan med SLAs åsikter då, när han gick på Berkeley. Så att Willie var liksom värvad redan då.
Men nu fanns SLA då?
Ja, fast de hette inte SLA.
Okay.
Men liksom de fyra personerna hängde redan ihop.
De hängde redan då? Okej, ja.
SLA hade nu fått familjen Hearst att skänka mat till de fattiga. De hade donerat pengar till välgörenhet. Men som sagt, SLA hade inte fått några pengar. När de tänkte efter så hade de faktiskt inte bett om några riktigt konkret. Det var precis som att de hade glömt den biten. För de behövde pengar.
Mm-hmm.
Och nu hade det gått så långt så att de var inte ens säkra på att de skulle få några pengar för Patty.
Nej, just det.
För nu hade hon liksom gått över på deras sida.
Ja.
Så det var precis som att de hade planerat allting annat jättebra, men just den här delen hade de glömt av. Så därför, den 15 april 1974, klockan 9:40 på morgonen, på Hiberian Bank, så gjorde de ett bankrån.
Mm.
För att SLAs ledare hade bestämt att det bästa sättet att rädda deras finanser, det var rånan bank.
Okej.
Rånet gick snabbt. Men det gick inte riktigt som de hade tänkt sig. För två personer dog.
Oh.
Ja. Den första, det var en man. En kund som de hade sagt till att lägga sig ner på golvet med ansiktet neråt. Men han vägrade och sprang mot dörren istället. Och då sköt de honom i ryggen. Den andra var också en man. För när bankrånet var klart och rånarna togs ut från banken med bytet på $11,000 i en väska. Då kom en man springande mot dem. Och de antog att han var civil polis eller något liknande och sköt honom.
Mm. Var det det då?
Nej, det var det inte. Det var en civil. Vanlig man bara. Vittnen berättade senare att det hade varit enkelt att se vilka som var rånare. För de hade kommit i en bil. Nu hade gruppen vuxit så de var 9 personer. 4 hade stannat i lite grupp utanför. Och 5 hade gått in liksom i en samlad klunga. Och efteråt hade de sprungit till bilen och skjutit ut genom fönstret när de körde iväg.
Mm.
Och som en slump var Patty Hearst inne på banken när bankrånet skedde. Men hon stannade faktiskt kvar efteråt. Och när polisen kom blev hon uppskriven som vittne. Så att då var det precis som att hon var ute i samhället igen. Så att hon skrev liksom upp sig som vittne med sitt vanliga namn.
Okej.
Väldigt märkligt.
Och det här är ingenting då som poliserna som antecknade hennes namn som vittne typ reflekterade över?
Jo, det gjorde de nog. Men då var det precis som att kidnappningen var avskriven. För hon sa att nej, men jag hade blivit kidnappad. Det är jättekonstigt. Då var det precis som att men nu var kidnappningen slut.
Jaha.
Nu var den delen över liksom.
Fy vad skönt.
Men hon sa också att hon var inte med om bankrånet. Hon råkade bara vara på banken.
Jaja.
Så att hon var ju bara ett vittne.
Mm.
Men FBI blev ju väldigt misstänksamma, för det var en konstig slump. Helt plötsligt var hon fri och hon råkade vara på en bank precis när ett bankrån skedde.
Mm.
Och den här gången så var det inte till någon hjälp att kalla in en blind person. Istället så anlitade FBI, som du sa, flera döva och så hörselskadade personer. Därför att övervakningskameran som fångat Patty på bild hade inget ljud.
Nej.
Så de döva personerna fick instruktioner att försöka läsa Pattys läppar för att komma fram till vad hon sa in i banken.
Mm.
Och de kom fram till att hon hade sagt så här.
Ja.
Jag heter Tanja. Ställ dig mot väggen. Nu. Så för dem var det ganska uppenbart att Patty inte alls var en vanlig kund på banken. Hon var en av rånarna.
Men då borde de andra vittnena ha sagt det också.
Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Jag har inte hittat något av källorna. De på banken borde ju ha kunnat säga direkt att hon var en av dem.
Ja, det kan ju också vara att de har varit rädda och inte vågat.
Ja.
Men absolut ändå.
Men när FBI en dag senare fick en film från en av de andra övervakningskamerorna.
Mm.
Som filmade från en annan vinkel.
Mm.
Då såg man faktiskt Patty stå och hålla ett gevär och peka mot de andra kunderna.
Ja.
Så.
Det behövdes inga ultrasinnen för att se det liksom.
Nej, eller hur? Några dagar senare så kom ett nytt band in till en nyhetsredaktion.
I am Tanya, The money we took from the bank will be very useful for our fight for making our society better. The rumors about me being brainwashed are ridiculous. I am a soldier in the People's Army.
Då hade Patty läst in på bandet. Jag heter Tanja. Pengarna vi fick tag på banken, de kommer göra stor nytta för vår kamp för att göra vårt samhälle bättre.
Mm.
Ryktena om att jag skulle vara hjärntvättad, de är löjliga. Jag är en soldat i folkets armé.
Mm.
Vittnena till rånet berättar att alla 8 rånare, förutom Patty, var mörkhyade.
Mm.
Men när de sen åkte fast så småningom så visade det sig att flera av dem var vithyade, men de hade använt sig av afroperuker och de hade smörjt in någonting mörkt i ansiktet.
Mm.
Och det hade varit så liksom skickligt gjort att vittnena faktiskt inte såg att det var en förklädnad.
Mm.
Men en månad senare så slog den här gruppen till igen. Men i en betydligt blygsammare kupp.
Mm.
2 stycken SLA-medlemmar, det gifta paret Emily och William Harris, de klev ur en bil och gick in på ett varuhus. Där snattade de ett par strumpor och sprang sen ut till den väntande bilen.
Va?
Det är väldigt oklart varför det hände. Kanske var det
med... Jag älskar att det ändå går från 2 döda människor vid ett bankrån, ja, till snatteri av 2 strumpor.
Ja, och frågan är om de faktiskt var ute efter någonting annat.
Ajajaja.
Det är väldigt oklart. Men när vakterna sen, för de sprang faktiskt efter dem, trots att det bara var ett par strumpor.
Mm.
De kom ut samtidigt som flyktbilen skulle, ja, köra iväg. Och då var det Patty som körde den. Och då sköt hon mot dem.
Jaha.
Men inget skott träffade.
Nej. Okay.
Men nu var Emily och William i alla fall på flykt tillsammans med Patty.
Mm.
De behövde hitta ett säkert gömställe. Och den 16 maj så hittade de det. Men först behövde de en ny bil. De tittade annonserna och hittade en van som var till salu. Och då bad de att få testköra den.
Mm.
Och under testkörningen med en kille som var jämnårig ungefär med dem, så berättade de vilka de var, att de var medlemmar i SLA. Och om han inte gjorde motstånd så skulle ingenting hända honom.
Mm.
De visade honom att de hade vapen med sig. Och Patty berättade hur mycket hon tyckte om sitt nya liv och hur engagerad hon var i kampen.
Mm.
Så att han berättade aldrig för någon vad som hade hänt. Förrän sen då när de hittade honom. När journalisterna hittade honom. Men nu behövde de någonstans att bo. Alltså Emily, William och Patty. De åkte till Berkeley. Och Berkeley var ju på 60-talet någon slags nav liksom för revolutionen. Den flower power. Och, och så man kunde fortfarande 1974 lyssna på föredrag och agitationer. Och... Så Emily satte på sig en peruk och gick dit för att lyssna på ett föredrag. Och då var en av talarna Kathy Solaya. Emily trodde när hon lyssnade på hennes föredrag att hon skulle kunna tänkas sympatisera med SLA.
Mm.
Det lät som att hon hade liknande åsikter.
Mm.
Så efter talet gick Emily fram till Kathy och berömde henne.
Mm.
Och hon hade helt rätt. För 2 timmar senare så satt Emily, William och Patty på golvet hemma hos Kathy och drack te.
Mm.
Då skulle de få stanna hos henne så länge de ville. Ägaren till vanen, som inte hade skvallrat på dem, han var själv kriminell. Det var därför han inte hade gått till polisen.
Mm, okay.
Emily, William och Patty var så hemma hos Kathy. När de satt och drack te så tänkte Kathy på hur liksom gråa Emily, William och Patty var ansiktet. De verkade liksom helt nedgångna och ganska svaga. Och då började de prata om det. Och de berättade precis vad som hade hänt om kidnappningen och allt sånt. Och de berättade att lägenheten de hade bott i hade liksom mörklagda fönster. Så det var alltid mörkt.
Mm.
Så de fick ingen solljus. Och allt de hade ätit var hamburgare från snabbmatsställen. Och det hade gjort att deras aptit hade tagit slut. Så de hade liksom inte kunnat äta och blivit jättemagra.
Mm.
Och nu hade de fått höra, för att eftersom Emily, William och Patty var på en, som en egen liten flykt.
Mm.
Så hade de inte så mycket kontakt med SLA längre.
Okay. Okay.
Och då fick de höra liksom ryktesvägen att SLA hade börjat få en massa avhoppare.
Mm.
Och inga medlemmar stödde längre organisationen med pengar.
Okej. Okay.
Och nu behövde Patty Emily William fundera på hur hon skulle göra med både sitt medlemskap i SLA och sin framtid.
Mm.
För de hade ingen plan alls.
Mm.
Dagen efter, den 17 maj 1974, då hade polisen äntligen hittat SLAs högkvarter.
Mm.
Alltså lägenheten i San Francisco.
Yeah.
När de försökte storma lägenheten så möttes de av motöld.
Mm.
Men poliserna var 10 gånger fler än SLA-medlemmarna. Så att när allting var över, skottlossningen, så hade 6 stycken av SLAs högsta ledning dött.
Mm.
Och det var inte så många kvar. Så att det var ungefär hälften som dog utav medlemmar.
Yeah. Yeah.
Men då var Patty snabb med att spela in ett nytt band och skicka till en tv-kanal.
Ja. Yeah.
Hello, this is Tanya again. I want to talk about our 6 murdered comrades. Because the fascist, pig, media has painted a wrongful picture of these sisters and brothers. They fought to save the children. All my friends were beautiful and dedicated. I died that day. But now I am reborn. I know what to do.
Okej. Okay. Har du bytt namn också liksom?
Ja. Lite oklart varför, för alla vet vem hon är.
Ja.
Men Pattys mamma, hon gick i alla fall ut i media. Och hon försvarade sin dotter. Och förklarade att hon var ju fortfarande hjärntvättad efter kidnappningen. Hon var ett offer. Det berömda rånförsöket mot kreditbanken på Norrmalmstorg i Stockholm. Som ägde rum mellan den 23 och 28 augusti 1973.
Vilken koll jag hade du?
Ja, du hade verkligen koll. Lite mindre än ett år innan.
Ja.
Det var fortfarande färsk nyhet i hela världen. Och rånet började alltså när Jan-Erik Olsson gick in på banken. Och han tog 3 kvinnor som gisslan.
Yeah.
Och hans krav, det var att brottslingen Clark Olofsson, han skulle släppas från fängelset.
Mm.
Och att de skulle få 3 miljoner kronor.
Mm.
Det var ganska handfasta krav. Och polisen gjorde som de sa. I alla fall så släppte de Clark. Och han fördes till banken och fick komma in. Och då tog de ytterligare en person, en man, som gisslan. Så då hade de 4 personer som gisslan. Men dramat upplöstes i slut genom att polisen sprutade in gas i lokalen. Varken rånarna eller kidnappningsoffren kom till skada. Det som kom att kallas Norrmalmstorgsdramat, det ledde till det som nu kallas Stockholmssyndromet. Alltså när kidnappningsoffer börjar sympatisera med sina kidnappare. Mm. Precis som Patty.
Ja.
Och det här hade då Catherine Hurst, alltså Pattys mamma, läst väldigt mycket om. Och hon hade det väldigt färskt i minnet. Och hon var också intresserad av psykologi. Så hon hade satt sig in i det lite extra. Men tiden gick. Den 21 april 1975, alltså mer än ett år efter kidnappningen av Patty, så rånade hon och 4 andra SLA-medlemmar, det vill säga nästan alla som fanns kvar av SLA.
Mm.
Och då var också William och Emily Harris med. De rånade ännu en bank. Patty körde flyktbilen och hon gick inte in i banken.
Mm.
Men under rånet så sköt Emily en kvinnlig kund.
Mm.
Och kvinnan dog.
Mm.
Och rånarna behandlade kunderna fruktansvärt vid rånet. De sparkade dem och trampade på dem. Och när de väl hade fått pengarna, och jag vet inte vilken summa de fick, så körde de iväg med Patty vid ratten. 1976, 2 år efter att hon hade kidnappats, så åkte de fast för det här.
Mm.
Och då såg de också tillbaka på det andra rånet hon var med på.
Mm.
Ironiskt nog började rättegången den 4 februari, exakt 2 år på dagen som de blev kidnappad. Och den första delen av rättegången gällde det första bankrånet, alltså det på Hiberian Bank, där hon hade setts på övervakningskameror. Just det. Men där hävdade Patty alltså på rättegången att hon höll, visst hon höll ett gevär, men det fanns ingen ammunition i. Och dessutom så hade hon blivit tvingad till att hålla vapnet för att en bit bort så stod en annan SLA-medlem och siktade på henne.
Mm.
Så att det var inte alls frivilligt på något sätt.
Okay.
Och under den här rättegången, då var det som att Patty blev sig själv igen. I alla fall såg hon ut som sig själv. Innan, när hon begick bankrån och ledde med SLA, då hade hon haft jättetovigt hennafärgat hår som inte hade varit borstat på flera månader.
Mm.
Men nu hade hon liksom igen så här sin naturliga mörkblonda färg.
Mm.
Hon var välkammad och prydlig. Hade som ett så här pärlhalsband och så här jumpersätt.
Mm.
Och den aggressiva tonen som hade hörts på banden som hon spelat in, den var helt borta. Istället pratade hon med den mjuka och ganska tysta röst som hon egentligen hade.
Just det.
Och hennes föräldrar berättade i tidningar att det var liksom hennes riktiga röst.
Mm.
Hon var liksom väldigt mild till sättet naturligt.
Men träffade föräldrarna henne där liksom?
Jag vet inte. De var med, liksom, de deltog i rättegången som åskådare och åhörare. Men det är oklart om de fick träffa henne, och hon satt ju häktad.
Just det.
Så det vet jag faktiskt inte.
Nej. Hm. Vad läskigt att hon spelar med det också.
Ja, eller hur?
Att hon liksom så här, nu låtsas jag som att jag liksom har vaknat ur den här hjärntvätten.
Ja, men det vet ju inte heller om hon låtsas. Det kan ju vara att hon faktiskt har vaknat till.
Ja.
Eller?
Just det.
Men däremot, även om hon såg ut som vanligt,
mm,
så var det uppenbart att hon var jättesliten.
Yeah.
Hon var deprimerad.
Yeah.
Och hon talade ganska sluddrigt, för att hon fick ganska mycket lugnande medel för att klara rättegången överhuvudtaget.
Mm.
Och de flesta av de vittnen som kallades till hennes försvar, det var psykologer som just berättade om Stockholmssyndromet. Så när båda sidorna hade lagt fram sina argument så diskuterade juryn i 12 timmar. Och de fann Patty Hearst skyldig till rån och skyldig till att bära vapen. Först dömdes hon till 35 år i fängelse. Och då ska man komma ihåg att hon hade faktiskt inte dödat någon.
Nej.
Men den här domen överklagades och minskades till 7 år istället.
Oj!
Så det var en ganska stor minskning.
Verkligen.
Däremot så köpte inte rätten att försvaret hänvisade till Stockholmssyndromet.
Nej.
De tyckte inte att det var riktigt...
Det fanns inga belägg för det, eller?
Nej, de hävdade i alla fall lite. Även om Patty sa att det var så det hade varit. Så... Men hon fick i alla fall 7 år. Men 1979 så bestämde den nyvalde president Carter att hon skulle bli frisläppt.
Mm-hmm.
Och då hade hon bara suttit 3 år i fängelse.
Yeah.
Men det berodde delvis på att Patty hade inte mått bra i fängelset. Dels var hon deprimerad. Och vid ett tillfälle hade hon drabbats av en kollapsad lunga. Och fått genomgå en akut operation.
Oj.
Så att det var lite därför också han benådade henne.
Ja.
Och 2 månader efter att hon hade blivit frisläppt så gifte hon sig med Bernard Lechaux. Och han var en av de poliser som hade varit med i hennes vaktstyrka under rättegången.
Men hennes mattelärare då?
Nej, men de dumpade väl varandra, för hon fick ihop det med den här Willie Wolf.
Ja, ja, jo.
Så att i och med det gjorde de liksom slut.
Ja.
Eller hon gjorde därför slut med honom. Han visste ju inte om det här, men... Men Bern eller så, som hon giftes med, de blev väldigt lyckliga.
Mm.
De fick 2 döttrar. Patty började jobba mot AIDS när det blev en stor världsnyhet på 80-talet. Hon skaffade också flera hundar som hon övade avancerad lydnad med.
Mm.
Och hon uppträdde i tv flera gånger med sina hundar. Mm. Hon har också spelat biroller i flera filmer.
Mm-hmm.
Och hon har varit medförfattare i flera böcker om olika true crime-fall.
Jaha.
Så att hon har gjort lite av varje. Så hon fick liksom ett liv efter det här.
Men
ett
då, nytt liv. Så då hade hon vaknat upp där vid
rättegången? Ja, hon hade vaknat upp.
Okej. Okay. Ja, det kanske var cyniskt från min sida och bara... Ja, vad äckligt att hon använde det som en ursäkt. Men,
ja, men okay. Så kan det också ha varit. Det kan ju vara att hon liksom... Hon gradvis vaknade upp efteråt i fängelset kanske.
Och det tror jag, så tror jag säkert att det är. Eller alltså.
Det tog säkert ett tag.
Ja.
Mm. Men det sista rånet i alla fall, det var olöst ända fram till år 2002.
Mm.
De visste, det var löst så tillvida att de visste att Patty hade varit med.
Mm.
Det hade vittneset. Men år 2002 så hittades det vilka 4 av de andra rånarna hade varit.
Mm.
Och Patty hade fått immunitet mot det här brottet i och med att hon varit straffad för det första, om man säger så.
Mm.
Och i slutet av sin sista mandatperiod i början av 2000-talet så gav Bill Clinton henne en så kallad full pardon.
Mm.
Och det innebär ungefär att de liksom strök brottet. De strök hennes brottsregister.
Mm. Så inte bara benådad utan liksom...
Nej, de strök det helt enkelt. Pattys älskade man Bernard, han dog 2013, efter att ha kämpat länge mot cancer. Idag är Patty Hearst 65 år gammal. Hon tävlar fortfarande med sina hundar på en hög nivå. Resten av tiden njuter hon av tid med sina barnbarn. Hon reser mycket och läser böcker. Hon skriver böcker. Hon har inte en enda gång sedan rättegången pratat om sin tid som medlem i SLA.
Det måste vara jättejobbigt. Mm.
Och det var berättelsen om Patty Hearst.
Fy vad bra.
Jag har ju hört talas om det här.
Ja.
Hört talas om henne och om familjen. Men inte på liksom en detaljnivå exakt vad det var som hände.
Nej, inte jag heller. Det var därför jag satt som fastklistrad. Fy vad bra.
Det är spännande. Och det är spännande också att hon faktiskt fick ett vanligt liv sen.
Verkligen. Har du bilder? Jag måste ju få se hur den här kvinnan ser ut.
Okej, här är bilder på Patty. Ja, det ser man att det som är svartvitt är ju gammalt. Och
just det.
Det andra är nytt.
Alltså, det kanske låter löjligt att säga så. Men på de här bilderna som uppenbarligen är liksom senare bilder.
Ja.
Hon ser ju ut och mår bra. Och hon ser ju glad ut.
Ja, och vad man kan liksom höra av intervjuer och sånt.
Ja.
Hon är ju känd ändå. För hon kommer från den familjen. Hon är framstående med sina hundar. Hon har skrivit kända böcker. Mm. Så hon har blivit intervjuad av det också.
Vad skönt att bli känd för något annat.
Eller hur?
Än att vara den som
tänk
blev hjärntvättad av sina kidnappar. Liksom.
Ja, och att det typ är det enda man har i sitt CV när man blir gammal. Det måste vara jättetrist. Men hon fick liksom verkligen någonting helt annat efteråt.
Det unnar jag henne, för det gör jag faktiskt. Man tycker ju synd om henne.
Ja, men hon måste ju varit väldigt, väldigt stark. Som tog sig ur det på något sätt.
Och de andra då? Har du bilder på dem också?
Nej, jag måste nog söka upp vad de heter.
Du! Mm. Här är Steven Weed.
Ja, det där är Steven Weed. Honom jag sett foton på. Han ser ut som en mattelärare. Förlåt, lite fördomsfullt.
Men jag gillar, han ser ut som så här, han är lite skallig. Så han har liksom kammat håret från bakhuvudet och framåt.
Framåt.
Och sen så har han lite långt hår i nacken som en sån här skön, lite smyghockey.
Ja,
vi får lägga upp det här på Instagram.
Ja, det gör vi absolut. Och där, det är ju bara ett foto.
Men
visst känns det, alltså man kan ju inte bedöma det foto. Men de ser också lyckliga ut. Precis som hon gjorde sen med Bernard.
Ja. Ja, vilken story, tack.
Ja, tack själv för att du ville lyssna.
Ja, det är gode tid. Jag satt helt fastklistrad.
Ja, det var en spännande berättelse.
Ja, jag kan tänka mig att det var väldigt kul att researcha också.
Det var det verkligen. Och lite komplicerat, det här med SLA och hur hela organisationen hängde ihop.
Mm.
Alla deras åsikter, för de var ju väldigt spretiga.
Det blev inte krångligt alls när jag satt och lyssnade på det nu. Så du har ju lyckats reda ut det, helt klart.
Ja, men vad skönt.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket.
Tack själv och tack för att ni har lyssnat.
Vi
hörs imorgon.
Tack så mycket, det är det vi gör. Ja. Hej då!
Hej då!